lastbilar som möjliggjorde helt annan tillgång till ja, mat, vatten, mediciner. Sen såg vi att situationen förvärrades. Jag besökte själv både Israel och Palestina i slutet av mars. Jag åkte dit den 23 mars. Och jag hade då företrädare med hjälporganisationer på plats. Vi träffades på Västbanken. Jag hade möten med den israeliska regeringen. Och då stod det som sagt klart att det fortfarande fanns ett visst förråd av förnödenheter. Men att detta såklart skulle då ta slut inom viss tid. Och då hade vi förhoppningar om att vi skulle se en lösning. Och den har vi inte sett. Och det skapar en enorm frustration hos oss. Men också naturligtvis runt om i världen.
Vilken är din bild nu av den israeliska regeringen och den politik de för mot palestinierna nu?
Jag ser mycket allvarligt, inte minst på de senaste uttalandena från Netanyahu om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Det här har vi också fördömt för att en annektering av Gaza skulle strida mot den internationella rätten. En fördrivning av befolkningen strider också mot internationell rätt, och det är någonting som vi alltså fördömer.
Ja, samtidigt så har ju medlemmar av Israels regering sagt det öppet under lång tid. Det finns ju många exempel på det, att Israel bör erövra och ockupera Gaza. Varför föranledde det inte en reaktion då?
Dels så är det ju en sak när en enskild minister säger någonting. Det är någonting annat när premiärministern säger det. För att då får man anse att det är den linje som regeringen företräder. Och det är därför vi också så tydligt har fördömt det här uttalandet. Men vi har också valt att gå vidare med att driva på för att man ska sanktionslista de här enskilda ministrarna som har de här extremistiska åsikterna. Och det är ett tydligt sätt att också sätta press på den israeliska regeringen.
Ni har ju inte namngivit dem, men är finansminister Smotrich och säkerhetsminister Ben Gvir bland dem?
Det är väl precis de individerna som vi främst tänker på.
Mm. FN och andra organisationer har ju varnat nu för en svältkatastrof i Gaza. Hela befolkningen, mer än 2 miljoner människor, hotas av svält, enligt FN. Om vi försöker klarlägga, vilken är din bild? Är det tydligt att människor utsätts för svält i Gaza?
Utifrån den bild som vi får från Gaza så tycker jag att det är väldigt tydligt, och det är därför vi också ser så oerhört allvarligt på detta. Det är svårt att beskriva lidandet, och därför har vi en skyldighet att agera. Det är också därför som vi är så stora givare, men det är också därför som vi använder vår röst i den egenskapen för att driva på. Men jag är lika frustrerad som många andra i Sverige, men också i Europa. Och jag hör en helt annan tongång nu i rådsmötena som jag sitter i, där det finns en helt annan frustration bland medlemsländerna.
Ja, vi ska återkomma till det. Men vad skulle du säga har orsakat svälten?
Det är ju att man från den israeliska regeringens sida inte tillåter humanitär hjälp att komma in. Och jag har svårt att se att det här skulle vara förenligt med den humanitära rätten.
Kan man säga att Israel använder svält som vapen i kriget?
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, ja, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Ja, om nu, alltså att använda svält i krigsföring, det är ju ett krigsbrott. Enligt internationell
humanitärrätt. Det kan vara det, ja.
Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det. Och det är därför det är så viktigt att domstolarna också utreder det. Men mitt primära fokus nu är att säkerställa att humanitär hjälp faktiskt kommer in för att förhindra varje barn som svält.
Mm. Sverige har ju avbrutit stödet till UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. Det är den enda aktör som har infrastruktur för att faktiskt få ut nödhjälp till civila i Gaza. Enligt FN, Röda Korset, ett stort antal biståndsorganisationer och också den svenska biståndsmyndigheten SIDAs experter. Varför har ni valt att inte återuppta det här stödet?
Jag tror att skälen är ju välkända, och vi har ju pratat mycket om det här från regeringens sida. Det är en sammantagen bedömning där man från Knessets sida, alltså det israeliska parlamentets sida, fattade beslut om att förbjuda UNRWA att verka i landet. Vi har kritiserat det i olika konstellationer och uttalanden och också i FN, för att vi tycker att det är ett beslut som är felaktigt och som också förhindrar den humanitära hjälpen att komma in. Men vår skyldighet är ju att se till att de skattepengar som går till att mildra lidandet faktiskt också kommer fram. Och då gjorde vi bedömningen att det var lättare att nå fram via andra organisationer. Och när jag var på Västbanken och träffade företrädare för bland annat UNRWA, då berättade de att de den veckan i slutet av mars skulle ta ut sina sista internationella medarbetare, vilket betyder att de inte hade något internationellt ledarskap på plats överhuvudtaget, för att de till följd av Knessets beslut inte fick sina visum förlängda. Och det slår naturligtvis väldigt hårt mot deras möjlighet att verka.
Ja, men om vi tittar på det som faktiskt finns på plats i Gaza så stämmer det ju inte. UNRWA är ju verksamma just nu i Gaza. Det finns ju fortfarande 12 000 anställda ungefär.
Lokala anställda.
Ja, det är tiotusentals människor som får hjälp av UNRWA just nu med enklare vård, mödravård. Det är skolor där människor söker skydd. Det finns vattenrening som ger kanske en halv miljon människor rent vatten. Varför inte stödja detta?
Vi har ju varit en av de största givarna till UNRWA under väldigt många år. Vi har kritiserat beslutet från Israel, valt att kanalisera våra pengar till andra organisationer. Många av dem är ju viktiga FN-organ som också får in lastbilar i Gaza även om det är alldeles för få, till exempel World Food Program.
Ja, alltså också de organisationerna som ni då hellre ger till, de säger ju också att UNRWA är förutsättningen för att det här stödet då som Sverige ger till Gaza faktiskt ska nå fram till det civila, att det är liksom själva grunden och infrastrukturen. Stämmer inte det?
UNRWA står för en viktig infrastruktur och det är ju många givare till UNRWA, även om det finns fler länder som har gjort samma bedömning som vi. Jag tycker att vi snarare ska fokusera i diskussionen på att Sverige är en av de största givarna av humanitärt bistånd till Gaza. Vi ger 800 miljoner i år till Gaza och regionen.
Jo, men
då
det
kan
är
man
sant.
Välja att prata om det och den viktiga insats vi gör där. Eller fokuserar man på att vi inte ger stöd till en viss
organisation. Men frågan är ju här om hur stödet blir mest effektivt. Att det verkligen når de människor, civila i Gaza, som lider och behöver hjälp. Alltså biståndsmyndighetens SIDAs experter menar ju att UNRWA är den organisation som mest effektivt kan hjälpa människor. Varför lyssnar ni inte till den bedömningen?
Det här var ju inget lätt beslut för oss att fatta, men när vi fattade beslutet då stod Knesset inför just det här beslutet om att förbjuda UNRWA att verka. Det försvårar väsentligen för UNRWA, det försvårar också för den internationella delen av UNRWA att kunna vara på plats och kontrollera verksamheten i Gaza, som ju har visat sig inte vara helt oproblematisk. World Food Program berättar ju också om att de får in lastbilar med mat som kan distribueras till civilbefolkningen. Och det är ju inte oviktigt på något
Nej,
sätt.
Nej, men alltså, du vet ju också att det är väldigt stor skillnad. Att UNRWA har ungefär 12 000 lokalanställda. De andra organisationerna du pratar om har kanske ett hundratal lokalanställda. Det finns ett antal biståndsorganisationer som skrev i ett upprop här att det UNRWA, utan UNRWA riskerar hela det humanitära systemet i Gaza att falla. Var Läkare utan gränser och Rädda Barnen. Hur ser du på den bedömningen?
Jag tycker att det är viktigt att se till vad Sverige faktiskt gör. Att vi som politiker har ett visst beslutsunderlag när vi fattar ett beslut. I det här fallet så stod vi inför faktum att Knesset fattade ett beslut om att förbjuda UNRWA att verka. Det har de facto också försvårat deras möjligheter att verka. Och vi har kritiserat det beslutet många gånger och mycket tydligt. Men här är vi alltså pragmatiska och gjort bedömningen att vi lättare kan få fram hjälp genom organisationer som faktiskt åtminstone till viss del tillåts att verka i Gaza.
Men vad bygger ni den bedömningen då på när expertmyndigheten inte tycker så, när FN inte tycker så, när de organisationer som ni ger bistånd, UNICEF, World Food Program inte heller tycker så att det är det mest effektiva? Vad bygger ni det på?
Jag tror att din beskrivning av SIDA-rapporten som jag också har läst mycket noga, men också de uttalanden som kommer från till exempel World Food Program är lite väl förenklad. Jag uppfattar att bilden både av rapporten och uttalanden från de organisationerna är lite mer nyanserad och där de faktiskt säger att de kan verka, men de lyfter fram UNRWAs väldigt viktiga roll. Nu har vi valt att kanalisera vårt mycket, mycket stora bistånd genom andra organisationer och jag står för det beslutet och jag tycker att det också är viktigt att vi faktiskt gör vad vi kan.
Kan du säga att den väg som Sverige har valt är det mest effektiva sättet att få ut hjälp till civila i Gaza?
Vår bedömning utifrån de förutsättningar som fanns när vi fattade beslutet var absolut det. Det är mycket, mycket svårt nu för någon hjälporganisation att verka i Gaza, och det är vi väldigt frustrerade av, och det är också därför som vi skärper kritiken.
Då återkommer ju till det här förbudet i knässet, men samtidigt om man skulle stoppa allt stöd till alla biståndsorganisationer som en av parterna i en konflikt blockerat, då skulle det ju inte bli så mycket bistånd kvar. Det händer ju liksom titt som tätt. Alltså, hur kan Israels förbud mot UNRWA vara ett argument här?
Det är ju av rent praktiska skäl. Och det handlar ju om att vi ser till det lilla barn som svälter i Gaza. Och vi tänker, vad är vår största sannolikhet att få in hjälp till det barnet för att mildra lidandet? Ja, då har vi bedömt att det inte var särskilt sannolikt att det skulle kunna gå via UNRWA, utan det var större sannolikhet att vi skulle kunna nå fram via andra organisationer. Och jag menar, men det är ju fritt för var och en att ha synpunkter på det, naturligtvis. Men det är också därför som vi har valt att kritisera det beslut som knesset har fattat. Men vi tänker framförallt på barnen.
Istället så kan vi just nu, så distribueras ju en del mat och mediciner i Gaza via en israelisk-amerikansk organisation som heter GHF, Gaza Humanitarian Foundation. Vilken är din syn på den verksamheten?
Just idag har de ingen verksamhet, för att de har stoppat den just idag.
Ja, men de har haft det fram till nu.
Ja, och den har inte fungerat överhuvudtaget, och insatta bedömare har ju också gjort just bedömningen att det inte lever upp till den internationella humanitära rättens krav, och det är en bedömning som vi delar.
Hur agerar Sverige om Israel gör det man sagt att man vill, att man tar över kontrollen av nödhjälp till civila och går via organisationer som GHF eller något annat av den sorten?
Ja, det är ju egentligen det Israel gör nu, och det är därför som vi nu höjer vår röst och också driver på en rad olika sätt för att förmå Israels regering att tänka om. Jag är väldigt frustrerad över att vi ännu inte ser någon större förändring där, utan att det är så lite hjälp som kommer in i Gaza.
Om Israel gör det man sagt, alltså ta kontroll över Gazaremsan, eller det som pågår nu, en slags återockupation, och sen också genomför det som flera israeliska ministrar talar öppet om, tvångsförflyttning, mer än 2 miljoner palestinier från Gaza. Vad skulle regeringens reaktion vara då?
Ja, det kommer vi naturligtvis få redogöra för då. Min målsättning är att vi inte ska hamna där. Och vi har ju också en skyldighet att agera. Internationella domstolen har sagt att Israel måste göra mer för att skydda den civila befolkningen. De har kommit med ett antal provisoriska åtgärder som behöver följas, och där vi också har en skyldighet att ligga på den israeliska regeringen. Och det är precis det vi nu gör för att förhindra att vi hamnar i en sån situation.
Men vi ser ju att det pågår en rörelse åt det hållet. Vad skulle det få för konsekvenser? Ni måste ju ha skissat på det scenariot.
Ja, men jag har ju varit väldigt tydlig, och det har jag sagt även i den här intervjun, att vi fördömer uttalandet om att man avser att ta kontroll över hela Gaza. Om man skulle göra det, så skulle det strida mot internationell rätt. Och det är naturligtvis någonting som vi är oerhört kritiska mot. Och då kommer vi ju tillsammans med våra likasinnade i EU att behöva överväga vilka ytterligare åtgärder vi kommer att vidta.
Ja, en väg som finns inom EU för att då sätta kraft bakom de här orden, det går ju då via det här omfattande samarbetsavtalet som finns mellan EU och Israel, associeringsavtalet, som då ger förmånlig handel bland annat. Och där är nu Sverige ett av de EU-länder som ställt sig bakom att EU ska granska om Israel bryter avtalet. Det är den paragraf om respekt för mänskliga rättigheter som avtalet vilar på. Det har ni ju tidigare inte velat. Varför har ni ändrat det?
Jag ska säga att det är i princip ingen i rådet som har varit inne på det tidigare. Men på grund av den utveckling som vi har sett den senaste tiden, som vi har varit inne på tidigare i den här intervjun, så bedömer vi tillsammans med många andra länder att vi nu måste ta det här steget. Och därför är jag glad att det nu finns en majoritet för det, även om det var väldigt många länder som fortfarande var emot detta. Och jag ser fram emot kommissionens analys men också förslag på vilka åtgärder man då eventuellt kan vidta med anledning av om man landar i den analysen. Men alldeles oaktat det så tar ju det viss tid, och det är tid som civilbefolkningen i Gaza egentligen inte har.
Ja, när ni går vidare, vad krävs då för att Sverige ska ta nästa steg och också driva att avtalet ska pausas? Det här driver ju Spanien och Irland till exempel, så att Israel blir av med de här handelsförmånerna som finns just nu.
Ja, och det svaret kommer vi ju ha när vi har fått den analys som vi har bett om, och jag hoppas att vi ska få den så snart som möjligt. Men jag hoppas som sagt att den också leder fram till ett antal olika förslag som vi då kan ta ställning till. Man ska vara väl medveten om att det kommer vara svårt att nå en majoritet i rådet, och jag tror att egentligen den väg som Nederländerna här har stakat ut med att börja med att titta på artikel 2 om just mänskliga rättigheter, att det är ett bra sätt så att säga. Men som sagt, det tar tid, det gör ofta det i Bryssel, och den tiden finns inte riktigt, och det är därför vi måste fortsätta ligga på för humanitärt tillträde.
Ja, det som ska granskas är ju då den här demokratiparagrafen artikel 2 som den kallas, som den slår då fast att allt som står i avtalet ska bygga på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Alltså, behövs det verkligen en särskild granskning för att se att Israel nu bryter mot det här med respekt för mänskliga rättigheter i Gaza?
Ja, jag tror inte egentligen att det finns någon annan framkomlig väg i rådet än att börja med den här analysen. Jag tror också att vi måste backa bandet och komma ihåg att det här kriget började med Hamas. Terrororganisationen Hamas vedervärdiga attack där man slaktade israeler den 7 oktober 2023, och att Israel har en rätt att försvara sig, men att den ska ske i enlighet med internationell rätt. Och jag tror aldrig att man ska förhasta sig, utan att man ska göra ordentliga analyser, att domstolar också ska göra ordentliga överväganden som inte i alla delar är helt enkla, och där det ofta saknas information, fullständig information, och kan ta många år innan man har en klar bild av vad som har hänt. Och parallellt med allt detta, som också måste få ta tid, så väljer svenska regeringen att fokusera på just det humanitära tillträdet, för att jag tycker att det är en skyldighet vi har.
Men saknas det verkligen tillräcklig information? Det finns ju liksom en lång rad rapporter från en lång rad organisationer som berättar om vad det som har hänt.
I vilken del menar du?
Ja, när det gäller vad som pågår i Gaza.
Vilken del?
Ja, överhuvudtaget. När det gäller liksom respekten för mänskliga rättigheter och respekten för krigets lagar.
Det vi framförallt ser är ju en befolkning som svälter. Och det kan vi inte stillatigande se på, utan vi måste agera för att se till så att det kommer in humanitär hjälp. Men den här konflikten är ju inte enkel. Den går många decennier tillbaka. Det är absolut inte svart eller vitt som en del vill ge sken av i den här debatten. Utan Israel har en rätt att försvara sig mot terrororganisationen Hamas. Men vi måste tro på en långsiktig lösning där de här folken kan leva sida i sida i fred, och där vi därför också stöttar den palestinska myndigheten så att det finns en motpart i att bygga upp det här, den här tvåstatslösningen. Och det är också viktigt att inte glömma bort.
Mm. Hur tror du att vi kommer att se på Israels agerande i de palestinska områdena i framtiden om, säg, 10 år?
Jag tror att mycket av hur vi kommer se på det i framtiden avgörs den närmaste tiden. Och den utveckling vi har sett de senaste veckorna har varit mycket, mycket dålig. Och det är också därför som vi nu skärper tonen. Och jag hoppas att vi ser en annan utveckling framöver. Men jag är mycket, mycket orolig.
I Israel så finns det ju en frispråkig kritik kring Israels krigföring. Vi har oppositionspolitiken Yair Golan sa nyligen att Israel är på väg att bli en paria-stat som Sydafrika en gång var. Alltså, hur ser du på den risken? Att den israeliska regeringens agerande nu är på väg att göra Israel till en paria-stat?
Jag tror egentligen att mitt förra svar täcker även det. Man ska komma ihåg att skilja på befolkningen och regeringen. Sverige är vänner med Israel. Israel är ett land som attackeras från väldigt många håll. Och vi vill stötta israelerna. Men vi ser med oro på utvecklingen hos den israeliska regeringen. Och som sagt, hur vi ser på dem i framtiden, det kommer nog avgöras mycket under den närmaste tiden. Men det finns, det är en demokrati, det finns en levande opposition och det är också bra.
Om vi återgår till vad man i EU kan göra när det gäller det här associeringsavtalet. Det är ju riktigt som att det kommer att vara svårt att nå enighet om att suspendera det i sin helhet. Men då måste ju alla EU-länder vara med. Men det finns en möjlighet att pausa själva handelsdelen i avtalet. Alltså den del som Israel drar mest ekonomisk nytta av. Den med handelsförmånerna. Och då krävs inte enhällighet. Då är det 15 länder och 65% av befolkningen som måste vara för. Kommer den svenska regeringen att driva en sån sak?
Som sagt, så det är ju en väg framåt som är lättare att uppnå eftersom det så att säga bara då krävs kvalificerad majoritet och inte enhällighet. Men vilket beslut som fattas, det tror jag kommer grundas på den analys som vi har pratat om tidigare i intervjun som nu ska göras av kommissionen av artikel 2 och hur man lever upp till de mänskliga rättigheterna. Och det är svårt för mig, och jag tror att du också förstår det, att föregripa den typen av beslut.
En annan fråga. Borde vi införa ett förbud mot handel med varor från bosättningar på ockuperad mark?
Jag är väldigt, väldigt orolig över den utveckling vi ser på Västbanken med allt mer aggressiva bosättare. Sverige har varit drivande för att sanktionslista extremistiska bosättare och nu också extremistiska ministrar som underlättar för de här bosättningarna. Vi ska komma ihåg att de här frågorna hänger ihop. Det gör en skillnad med handeln med EU, och EU är ju den största handelspartnern för Israel, så vi har ju en möjlighet här att trycka på. Det gör en skillnad mellan varor som kommer från Israel och varor som kommer från ockuperad mark, där de då inte åtnjuter de tullättnader som man gör från israelisk mark.
Nej, just det,
och det är bra.
Hur är det med ett förbud? Som den diskussionen,
ja, det ligger ju inte på bordet än. Men som sagt, jag ser med mycket stor oro på bosättningar. Och där ska jag säga att det finns en helt annan enighet också i världen men också i EU om hur man ställer sig till den utvecklingen. Och där tror jag vi möjligen kan ha större möjligheter att agera i framtiden. Mm.
Tolkar det som att du inte utesluter att Sverige kan driva det, att man ska försöka få till någon typ av förbud mot med handel med varor från bosättningar?
Jag utesluter inte ytterligare åtgärder i alla fall, och det är ju klart att det är ett typiskt politikersvar, det förstår jag också. Men som sagt, vi ser mycket oroligt på den utvecklingen, och om inte den kan hindras på andra sätt, ja, då måste vi ju överväga andra sätt att sätta press på Israel.
Det här är Ekots lördagsintervju med utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi ska byta ämne. Ni har ju pekat ut stödet till Ukraina som regeringens främsta utrikespolitiska uppgift. Hur skulle du beskriva läget nu för Ukraina?
Det är ett svårt läge. Det är intensiva strider. Jag träffade själv president Zelensky här i måndag, så det var ju direkt efter den spektakulära attack som Ukraina hade lyckats med på rysk mark, där man då attackerade militära mål på ett väldigt framgångsrikt sätt. Men vi ser ju fortfarande hur Ryssland attackerar på ett helt annat sätt, urskillningslöst, och civila drabbas, och att Ryssland egentligen inte vill ha någon fred, utan de pekar på förhandlingar i Istanbul, dyker knappt upp och flyttar hela tiden målstolparna. Och jag hoppas ju att vi nu kan fortsätta hålla fokus på det vi måste, det vill säga fortsätta stötta Ukraina, men samtidigt stoppa Ryssland och göra allting svårare och dyrare för dem. Mm. Jag ser en viss positiv utveckling i att relationen mellan Ukraina och USA har fördjupats. De har fattat beslutat om ett avtal om återuppbyggnad av Ukraina den dag det är aktuellt. Det ser jag som någonting positivt. Och jag upplever ju också ett enormt stöd för Ukraina i råd.
Ja, alltså mycket kring Ukrainas framtid avgörs ju, som du säger, av vilken linje USA kommer att välja, och den är inte alltid helt lätt att begripa sig på. Alltså, vilken är din bild av USAs stöd till Ukraina och hur hållfast det är?
Jag är lite mer hoppfull nu än vad jag var för någon månad sedan. Vi ser hur deras samarbete fördjupas. Jag tror att USA, liksom vi, känner stor frustration över att Ryssland tydligt visar att de inte vill ha fred, att de hela tiden, som sagt, flyttar målstolparna. Och att de så urskillningslöst attackerar civila också. Och det finns ett färdigt, mycket omfattande sanktionspaket som jag vet att det finns stöd för i senaten, ett monumentalt stöd för. Och vi hoppas att det tillsammans med våra sanktionspaket också kan sätta ytterligare press på Ryssland och se till att den ryska krigskassan också lider.
Ja, USAs militära stöd till Ukraina, det pågår ju alltjämt och det är ju väldigt avgörande. Så vad händer om det upphör?
Jag vill egentligen inte spekulera i det. Jag konstaterar att man under Trump-regeringen också har fattat beslut om militära leveranser till Ukraina. Det är bra. De har också viktigt underrättelsestöd som behövs. Men det är också klart att Europa måste göra mer, och jag tror också att när vi gör mer så är det bästa sättet att hålla USA fortsatt engagerat. Och det vill vi naturligtvis, både i Ukraina och i europeisk säkerhet.
Det har ju också tidigare funnits en tendens i alla fall kring att USA ändå tycks vilja normalisera relationerna med Ryssland. Alltså om USA skulle besluta sig för att lätta på sanktionerna, inleda handel, har ju Trump uttryckligen sagt att han vill. Vad händer då?
Han har ju sagt det tidigare, jag hör inte riktigt de tongångarna nu, och det tycker jag är bra. Min bedömning utifrån mina olika samtal med våra amerikanska kollegor är ändå att man förstår vikten av att behålla trycket uppe på Ryssland och av att fortsätta stötta Ukraina. Sen vill de ju ha en fred snabbt, och det är ju någonting som vi naturligtvis också vill, om den är långsiktig och rättvis.
Maria Malmer Stenegard, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
Då har vi med oss vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström som lyssnat på den här intervjun med utrikesministern. Vilka är dina intryck?
Ja, först och främst att utrikesministern använder en skarpare formuleringsteknik nu, hårdare kritik av det som sker i Gaza. Hon är rakare i kritiken mot att Israel vägrar släppa in nödhjälp. Hon är hårdare i sina uttalanden mot Netanyahus uttalande om att ockupera hela Gazas befolkning. Kanske inte lika hård kritik mot själva krigföringen. Men då ska vi ha med oss också att hela världen med några få undantag var i 17-18 månader nästan knäpptysta, och cyniker kommer förmodligen hävda nu att det utrikesministern talar om nu, att hon får ont i magen av att se Gazas barn lida nu. Varför hon då inte fått ont i magen om 17 månader tidigare de lidit med svåra bombningar som jämförts med Dresden 1945. Cyniker kan här då hävda eftertänksamhetens enkla klokhet, medan andra nog kommer att konstatera bättre sent än aldrig. Men jag tycker ändå vi ser en offentligt förändrad medvetandegrad vad gäller Gaza och vad gäller Västbanken.
Mm. En del av intervjun handlade ju om UNRWA, biståndsorganisationen som Sverige inte har återupptagit stödet till. Vad fick du ut av att lyssna på det?
Undanglidande svar vad gäller UNRWA, och det tycker vi har fått från svenska politiker rakt igenom när de har ställts inför dessa frågor. Man får inte riktigt svar på varför Sverige ännu inte är med på båten och stöder den här FN-organisationen som andra länder som tog sin hand ifrån den i och med att Israel anklagade ett antal medarbetare för att ha varit delaktiga i 7 oktober-attackerna bland annat. När de anklagelserna kom så har länder efter det åter börjat finansiera UNRWA. Men det finns också uppgifter i Sverige, tror jag är viktigt att ha med sig, om att då koalitionspartners i regeringen, bland annat Kristdemokraterna, Liberalerna, även Sverigedemokraterna, stretar emot att återfinansiera UNRWA, medan Moderaterna enligt de här uppgifterna då ska vara mer välvilligt inställd. Men eftersom Malmer Stenegard då är en representant för regeringen så måste hon då föra regeringens talan.
Mm. Vi var inne på det att det finns en växande internationell press mot Israel här. De som har formulerats och tilltagit i styrka de senaste veckorna bara. Hur skulle du beskriva den förändringen?
Alltså det hände någonting i samband med att så lite, ingen nödhjälp alls släpptes in till Gaza strax innan vapenvilan bröts i början av mars. Det skedde också en förändring i det amerikanska tonläget som var hårt och hökaktigt från början. Men sen är det så att USA ifrågasätter inte kriget i sig, men på ett betydande sätt har förändrat tonläget och sagt att man vill avsluta kriget och sagt att lidandet är vedervärdigt. Andra viktiga länder som Frankrike och Storbritannien till exempel har också tryckt på hårt i den här kritiken. Det har blivit som en snöbollseffekt där mängder med stater nu öppet kritiserar Israel på ett sätt som man, eller Israels krigföring rättare sagt, på ett sätt som man tidigare inte har gjort.
Utrikesministern nämnde också att det finns en annan rörelse i EU-kretsen kring det här associeringsavtalet med Israel som ger Israel handelsförmåner med EU. Vad tror du kommer hända där?
Ja, man talar ju om att man ska analysera huruvida Israel bryter mot mänskliga rättigheter i och med sitt krig mot Gaza eller i sitt krig i Gaza. Det här med att då inte släppa in nödhjälp för nödenheter som mat, mediciner, vatten och även bränsle är enligt många analytiker ett brott mot mänskliga rättigheter och även brott mot internationella lagar och krigslagar. Så att det bör inte ta särskilt lång tid innan dessa utredningar är klara.
Mm. Tack så mycket, Johan Mattias Sommarström som är Sveriges Radios internationella korrespondent. Det var allt vi hade idag från Ekots lördagsintervju med utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Producent Stina Fischer, teknik Brady Chauvier. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Nu följer Plånboken i P1.
Att tvingas gå i pension för tidigt kan bli dyrt.
Alltså det är ju tusenlappar varje månad och det är klart att det är ju skillnad.
Många diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av ålder. Köpa ett begagnat tält, är det smart? Eller bör man satsa på ett nytt? Vi ska prata om hur man kan spara pengar när man köper friluftsutrustning. Det här är Plånboken och jag som är med er heter Anna Berg. Vi förväntas jobba allt längre. Från och med nästa år kommer riktåldern för att gå i pension höjas till 67 år. Men det är inte alla som kan välja när de ska pensionera sig. Många äldre vittnar om hur de väljs bort på arbetsmarknaden och har svårt att få nya jobb på grund av sin ålder. Och att de därför behöver gå i pension mot sin vilja.
Att jag inte ens har kommit på intervju, då har jag tänkt så här att, att de tycker jag är för gammal helt enkelt.
Jag har skickat in hur mycket ansökningar som helst sen mitt uppdrag tog slut och det händer ingenting.
Jag är inte färdig med arbetslivet. Jag känner mig inte på något vis liksom redo att bara gå hemma.
Jonas Hultenheim, Eva Ståhl Elmberg och Dan Mikkele har alla passerat 60. De har långa karriärer bakom sig, de har haft kvalificerade tjänster, bra löner och har välfyllda CV:n inom respektive område. Men de har något mer gemensamt. Erfarenheten av att försöka få nytt jobb, men att gång på gång bli bortvald.
Jag är ändå nöjd med det CV:et jag har, för den berättar ändå vem jag är och vad jag har gjort. Och jag har ju en ganska lång erfarenhet.
Jonas Hultenheim har jobbat med ledarskap i olika chefsroller i 35 år när hans dåvarande arbetsplats går igenom en stor omorganisering. Plötsligt, 59 år gammal, behöver han hitta ett nytt jobb.
Ja, men jag kände bara liksom att det har rullat på i mitt liv. Så jag bara tänkte att här kommer ju säkert någon ringa och fråga om jag inte vill börja där och där istället. Men det hände ju inte.
Så istället börjar han aktivt söka jobb via LinkedIn, genom sitt kontaktnät och jobbannonser. Han söker olika typer av tjänster inom ledarskap och i flera städer. Malmö, Växjö, Kalmar.
Jag har hela tiden tänkt positivt, det här löser sig.
Men efter ett tag börjar Jonas inse att det kanske inte kommer bli så som han tänkt sig.
Nej, men det var nog efter jag hade sökt kanske en 50 jobb. Där jag var väldigt kvalificerad för att få de jobben. Då kan man ju känna att, ja, vad kan det handla om förutom att jag är lite äldre?
Jag är 63 och Jag är uppsagd på grund av arbetsbrist.
Eva Ståhl Elmberg är konsult bland annat inom fordonsindustrin.
Om inte någonting händer, alltså att jag, det dyker upp ett uppdrag. Annars är det så att jag inleder min semester med att bli arbetslös.
Hon har sökt nytt jobb sedan i vintras när beskedet om uppsägning kom och skickat in en mängd ansökningar.
Normalt sett så blir man ju åtminstone uttagen kanske för en intervju. Jag har varit helt tyst.
Eva säger att konkurrensen om konsulttjänster just nu är ovanligt hård för alla. Men hon har också tidigare erfarenheter av att just ålder spelat roll i rekryteringsprocesser. Då var hon 49 år, hade just blivit arbetslös och var på jakt efter ett nytt jobb.
Alltså jag fick massa respons på mina ansökningar, kom på intervjuer. Sen tar ju det här med att nå fram till ett nytt jobb, det tar ju tid. Men jag var med i matchen, jag var bland de utvalda så att säga. Men sen så i april 2012, då fyllde jag 50. Och som över en natt så var jag inte längre med. Jag kom inte på intervjuer, jag hörde ingenting. Och det var så konstigt.
Klockan 5 varje vardagmorgon ringer väckarklockan hemma hos Dan Mikkele i villan i Malmö. Då går han upp för att äta frukost med sin fru innan hon åker till jobbet. Och han själv stannar kvar hemma i huset. Dan är 65 år och blev uppsagd i början av förra året i samband med nedskärningar hos arbetsgivaren. Och sedan dess har han aktivt sökt jobb.
Snällt sagt så är ungefär 40% av ansökningarna hör man aldrig av igen. Inte ens gång det här automatiska svaret, nej tack, vi har gått vidare med någon annan. Ghostning är väldigt ofta förekommande.
Förutom jobbsökandet leder Dan digitala möten för arbetssökande, där de ger varandra råd och stöttar varandra. Han spenderar också tid i växthuset där han odlar tomater och andra grönsaker för att fylla på med energi. Att det skulle bli tufft att hitta en ny tjänst var han beredd på. Och han har också tidigare erfarenheter av att väljas bort på grund av sin ålder. Som när han gick på en arbetsintervju och fick en oväntad kommentar av företagets chef.
Och så säger chefen precis som jag ska gå. Ja, enda anledningen till att vi kallade dig till intervjuet, jag ville säga varför en sån gammal som du sa ut ett jobb hos mig.
Hur reagerade du på det?
Jag gick.
Att ålder kan vara en anledning till att personer väljs bort i rekryteringsprocesser bekräftas av en uppmärksammad studie från Linnéuniversitetet och Umeå universitet från 2017. Författarna till rapporten skickade över 6000 fiktiva jobbansökningar till utannonserade tjänster. Och chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare visade sig falla kraftigt redan i 40-årsåldern. För att minska ytterligare ju äldre den sökande uppgav sig för att vara. För personer i 65-årsåldern var sannolikheten att bli kontaktad närmast obefintlig. För Dan, som fyller 66 i augusti, återstår det nu bara några månader innan han kommer lämna arbetsmarknaden och gå i pension, om han inte lyckats få något jobb innan dess. Vid 66 år upphör rätten till A-kassa och andra trygghetssystem för arbetssökande, och Dan blir istället tvungen att leva på en pension som dessutom blir lägre än vad han planerat för.
En av de jobbiga sakerna är ju att du inte har något val. Att det är inte så att säga du själv som säger att nu är jag färdig med det här. Nu vill jag gå på pension.
Jonas Hultenheim, som blev arbetslös som 59-åring, har idag hunnit fylla 61. Förra året bestämde han sig för att börja ta ut tjänstepension.
Nu får det räcka liksom. Nu vill jag inte hålla på så här länge.
Och den tidiga pensionen kommer att få stora ekonomiska konsekvenser, även för Jonas som varit högt avlönad och har en god ekonomi i grunden.
Att vi inom en 3-årsperiod, 4-årsperiod måste kanske hitta någonting annat att bo i sådär.
Eva Ståhl Elmberg fortsätter söka jobb, men hon har också börjat fundera på vad som kommer hända om hon kommer behöva gå tidigare i pension.
Om jag då inte får ett nytt jobb så är det ju det som är, ja, det är väl den enda utvägen. Jag kan inte se någon annan utväg. Jag är ju inte riktigt där än, men det mal ju i huvudet, så kan jag säga. Det är ju någonting som, jag ska ju villigt erkänna det, jag har ju liksom en oro i kroppen, det kan jag ju säga. Vi pratar ju många, alltså det är ju 1000 lappar varje månad, och det är klart att det är ju skillnad.
Det sa Eva Ståhl Elmberg och reporter var Linda Akten. Välkommen till plånboken, Shoka Åhrman, SPP. Du är med på länk. Ni har tagit fram en rapport där ni tittat på problemen med att känna sig tvingad att gå i pension. I korta drag, vad är det ni har sett?
Nej, men det vi ser är ju egentligen det vi hör här nu också. Ålderism på arbetsmarknaden är ett växande problem. Och vi ser också att trots att vi har andelen äldre generellt som är mer i arbetslivet, alltså en längre tid i arbetslivet, så ser vi att de som har varit arbetslösa har inget val efter en viss tid, utan blir tvungna att ta ut pensionen. Och det här blir ju såklart problematiskt när vi lever i en tid då vi ska jobba allt längre. Vi är friska, vi behöver jobba allt längre för att få samma pension. Så det får ju både effekt på den enskilda individen och på pensionen för den, men också såklart stora samhällsekonomiska effekter. Och det börjar långt innan liksom 62. Det här är ju ett problem med tanke på att vi också har höjt riktåldern här nu och vi ska jobba allt längre.
Mm, och det kan handla om ganska många tusenlappar man förlorar, eller hur?
I det här fallet när du liksom ofrivilligt pensionerar dig i det här, så kan det handla om allt ifrån liksom 6-7 tusen kronor i lägre pension livsvarigt. Så det är klart att det är en enorm summa för den enskilda individen. Skulle man liksom kompensera upp för det och spara till den här tidiga pensionsgången, så handlar det om 1,5, närmare 2 miljoner som du själv behöver spara i extra kapital då för att kunna bemöta det här. Och utöver det här så har vi ju som sagt de samhällsekonomiska effekterna, alltså tillväxten, bortfall i BNP. Och alla de här delarna är ju sammankopplade. Det är ju liksom så vi bygger vår välfärd. Det är så vi får in skatteintäkter. Det är så vi får in pensionsavgifter. Så det här är som sagt inte liksom ett problem som bara påverkar den enskilda individen och pensionen framåt. Utan det blir ju en kostnad för hela samhället. Så lika viktigt som det har varit att fånga upp de som inte kan jobba fram till pensionsåldern, lika viktigt blir det att vi fångar upp de som vill jobba men av olika anledningar blir tvungna att ta ut pensionen.
Mm. Med oss i studion här finns Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad tänker du när du hör det här reportaget?
Alltså personligen blev jag helt bedrövad faktiskt, att det faktiskt är så här idag. Och sen är det precis som Shoka var inne på här, det blir ju extrema faktiskt påverkan både på personens liksom löneinkomster i slutet av livet och också på pensionen om man nu tvingas ta ut den tidigt. Så att liksom tvingas ta ut pension tidigt, det är ju dåligt ekonomiskt helt klart.
Du har räknat lite på det här. Hur mycket förlorar man för varje år om man går tidigare?
Ja, precis. Alltså en tumregel vi brukar säga, det är ju att man förlorar någonstans mellan 6-7% för varje år man går tidigare. Och tittar man på en medelinkomsttagare som då kanske tar ut sin pension, både tjänstepension och allmän pension då, från 64 års ålder istället för vid 67 som då är riktåldern från och med nästa år, då skiljer det 3200 kronor. Men tar man dessutom med då den här förhöjda grundavdraget som man får året efter sin riktålder, då blir det ju kanske 2-3000 till. Så att det är ju jättestora skillnader. Ja, och är man höginkomsttagare pengar, som i det här inslaget, så blir det ju, som Shoka var inne på, ännu mer pengar.
Hur väl skulle du säga att pensionssystemet är anpassat för den här problematiken med arbetslöshet sent i livet?
Alltså A-kassa är ju pensionsgrundande precis som lön. Så på det sättet är det anpassat. Men det är ju för allmän pension. Tjänstepension får ju inget inbetalt till när du är arbetslös. Däremot så tycker jag att det är viktigt att ändå framhålla att har du haft ett långt arbetsliv bakom dig, så är det inte så att tjänstepensionen försvinner för att du blir arbetslös, utan det du har tjänat in finns ju kvar. Och sen tänker jag också att det behöver inte nödvändigtvis vara så att det kanske är pensionssystemet som ska anpassas. Det kanske är andra åtgärder som krävs, men det är ju liksom politisk fråga.
Ja, vi ska säga välkommen också till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Hallå.
Hallå. Håller du med om den här bilden? Är det svårt för äldre att få jobb i Sverige idag?
Ja, jag delar ju tyvärr den bilden som både Shoka och Monica redogör för. Det är ju upprörande när man lyssnar till det här inslaget just och berättelserna från människorna att man då liksom diskrimineras på grund av sin ålder. Och det är ju definitivt ingenting som hör hemma i ett modernt land som Sverige.
Forskningen visar ju att i våra nordiska grannländer är det lättare för personer runt 60 att säkra sin framtida pension genom att jobba än vad det är i Sverige. I Danmark till exempel är det dubbelt så stor chans att få jobb i äldre ålder än här. Varför är Sverige sämst i klassen, Anna Tenje?
Ja, men för det första tror jag att vi har en åldersdiskriminering. Vi har ju en förmåga att sätta en stämpel i pannan redan vid födseln i och med vårt personnummer. Och att åldersdiskriminering och ålderismen är något starkare här. Både när det gäller fördomar och också då attityder. Men i Danmark, som du tar upp som exempel, där är det ju då dubbelt så stor chans att då få ett jobb efter 55 plus än vad det är i Sverige. Och där har man också en lite annorlunda arbetsmarknadslagstiftning, vilket då gör att det är något mer liberalt och uppluckrat, och där det då kan anses då från arbetsgivarens sida inte vara så stort risktagande att då anställa någon som kanske är då 55 plus. Det är inte förknippat med lika stora utgifter och inte heller då lika svårt om det skulle visa sig att vara en felrekrytering.
Men även här i Sverige, ni i regeringen har ju fört en politik som gynnar den som arbetar efter pensionsålder, till exempel genom skattelättnader. Men de här personerna vi hörde om i reportaget, de får ju inga jobb trots att de vill jobba. Hur tänker du att de ska försörja sig?
Nej, men det handlar ju helt enkelt om attityder och fördomar som vi behöver verkligen arbeta mot. Den ålderismen som har spridit sig i vårt samhälle och bitit sig fast, det är ju någonting som vi måste lyfta upp och diskutera och synliggöra på ett väldigt tydligt sätt.
Men förutom en attitydförändring, konkreta reformer?
Vi har ju en diskrimineringslagstiftning i Sverige. Det är olagligt att diskriminera enligt lag. Jag satt ju med diskrimineringsombudsmannen och gick igenom de fall som finns då vad det gäller ålder. Det handlar ju om diskriminering både gentemot yngre och äldre, ska jag säga. Men det är väldigt få fall där som är lett till fallande domar, och det är inte särskilt många fall som når upp. När det är tydliga fall, ja, då har vi fått fällande domar, men då handlar det helt enkelt om att man uttryckligt i ett brev till en vederbörande skriver att du är för gammal. Och det är klart, då blir det väldigt tydligt och då får man vite, men sedan är det inte säkert att man då för den saken skulle ändra sin attityd. Så lagstiftningsmässigt så finns det starkt stöd.
Många menar just att den här lagen är tandlös, just precis med hänvisning till det du säger. Det är få domar och man behöver vara väldigt tydligt diskriminerande. Behöver man stärka den här lagen på något sätt?
Alltså att stärka och förbjuda ännu starkare att diskriminera, det blir väldigt svårt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar just med attityder och fördomar. Visa på de tydliga goda exemplen. Framstående företag som är framåtlutade och visa på att man kan öka tillväxt och att man kan bli bättre arbetsgivare genom att just blanda och ha både yngre och äldre, kvinnor och män och så vidare. Det tror jag är vägen framåt. Att visa på att det resurslöseri som vi håller på med just nu i Sverige, där vi pensionerar bort så mycket erfarenhet och kunskap och expertis, det är någonting vi alltså inte har råd med i Sverige. Utan vi måste se till just den kunskap och erfarenhet som finns hos våra seniora medarbetare och helt enkelt se bortom våra fördomar och attityder.
Om man tittar på pensionssystemet då, tänker du att det behöver ändras på något sätt för att möta den här gruppen?
Men när vi tittar på pensionssystemet så är det precis så som Monica la fram tidigare, att det är väldigt viktigt just det här att man jobbar kvar och jobbar länge i takt med att vi också blir äldre. Där har vi ökat de ekonomiska incitamenten, inte minst för att man gör det mer lönsamt att arbeta längre. Vi har sett över tjänstepensionen, så numera så finns det möjlighet att pausa den så att man kan gå ut och in i arbetslivet. Om man då kickar igång tjänstepensionen som inslaget som vi lyssnade till här tidigare och sen få ett jobb, ja, då är det väldigt viktigt att man inte bränner hela tjänstepensionen då genom att man har kickat igång den. Just därför har vi gjort det möjligt nu att pausa den så att man kan gå ur och in i arbetslivet igen.
Mm. Sparekonom Shoka Åhrman, SPP, tycker du att systemet fungerar eller behöver det förändras?
Nej, men om man tittar här så behöver vi såklart ha ett system som kan återigen anpassa sig i den mån det går till både de individer som vill fortsätta arbeta längre än längre än pensionsåldern, men också de som inte har möjlighet att göra det. Jag tror att här krävs det liksom en kombination av att vi tittar på sänkt arbetsgivaravgifter från en viss ålder till exempel. Vi behöver titta på vad kan näringslivet och de arbetsgivaren göra för att vi ska komma förbi förbi de här fördomarna. Och såklart, alla de här delarna förklaras ju inte av en ålderism. Men vi ser att det är svårt för de äldre att ta sig tillbaka i arbetslivet. Och som sagt, vår välfärd bygger ju på att vi har en hög arbetskapacitet. Så här tror jag att vi behöver både liksom från politiskt håll tänka till, men också från arbetsgivarens perspektiv, se vad kan vi göra för att sudda ut och radera bort delar av den här problematiken.
Mm. Monica Zettervall, Pensionsmyndigheten. Vi går tillbaka till individen. För många förlorar ju tusenlappar i månaden på att gå i pension tidigare än vad man hade tänkt. Vad kan man göra för att mildra de ekonomiska konsekvenserna?
Ja, men det är lite samma som Anna var inne här på. Dels så ska man ju veta att om man har börjat ta ut pensionen, och det här gäller ju både allmän pension har man alltid kunnat pausa, och tjänstepension är nytt och det har inte införts överallt ännu. Men det är bra att ändå veta att om du har börjat ta ut så kan du faktiskt stoppa uttaget och ta ett jobb utan att det påverkar i någon vidare utsträckning.
Och det kan man göra efter 67 också då?
Absolut, det kan du göra oavsett när i tid. Och sen tänker jag också att om det är så att du kanske får tag i ett deltidsjobb, då kan man ju kombinera att ta ut delar av pensionen samtidigt som man jobbar deltid, eller kanske ta ut hela pensionen och sådär. Så att det finns ju lite flexibilitet i systemet, men det är ju fortfarande, det är ju en svår situation om man inte får ett jobb liksom.
Mm. Och om man behöver hjälp och råd så kan man vända sig till Pensionsmyndigheten och få
ja,
hjälp.
Och sen kan man också logga in på minpension.se, för där finns det ett verktyg som heter uttagsplaneraren, där alla som har fyllt 54 år kan gå in och planera sitt pensionsuttag. Så det är också ett tips.
Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister. Hur arbetar du nu vidare för att fler runt 60 ska kunna jobba om de vill och behöver framöver?
Jag tar ju varje tillfälle jag får att just prata om åldersdiskrimineringen och ålderismen som finns i vårt samhälle och hur vi kan motverka attityder, men också då de fördomarna. Sen så har vi ju då från regeringens sida vidtagit flera åtgärder, inte minst för att öka de ekonomiska incitamenten för att just vilja kunna jobba kvar länge. Det är också viktigt att det finns möjlighet till omställning i hela livet så att man också kan sadla om. Både kanske liksom mitt i livet men också senare i livet. Och vi har också sett till nu att A-kassan då anpassas ju från 1 januari 2026 också till riktåldern. Så att det är de systemen och de säkerhetssystemen följer med.
Det får bli det sista. Tack Anna Tenje och Shoka Orman från SPP och Monica Zettervall, Pensionsmyndigheten. Och nu så ska vi prata om något helt annat. Intresset för att semestra i Sverige har ökat de senaste åren och många väljer att vandra i fjällen. Men för den som aldrig varit iväg tidigare och behöver skaffa all utrustning kan det bli väldigt dyrt. Men måste man verkligen köpa allt nytt? Vilken utrustning kan man köpa begagnad och vad bör man absolut inte ta över efter någon annan? Med oss från en studio i Luleå sitter du, Ari Hultqvist, verksamhetsutvecklare på Friluftsfrämjandet och expert på utrustning. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Ja, om man nu ska iväg och vandra i fjällen, vad är det man behöver egentligen?
Ja, det klassiska är väl tält och sovsäck, liggunderlag, ryggsäck och ett kök. Och så en kängor eller några andra bra skor att vandra i.
Just det, och så lite kläder på kroppen kanske. Men ja. Just tält kan vara en stor kostnad. Kan man köpa ett tält begagnat?
Absolut, det finns gott om tält på andrahandsmarknaden. Men en del har ju förvarats fel. De har inte varit helt torra när man har packat ner dem. Och då kan de förstöras på det sättet. Men vi ser också idag allt mer UV-skador och solblekta tält kanske på andrahandsmarknaden. Mm. Det kan vara en silikonbehandling som har släppt och så vidare.
Men du, alltså du säger att de kan ha packats fel och de kan ha legat lite blött och sådär. Möglar de då eller vad händer då?
Ja, de kan mögla, men man kan, nu är det svårt att bara på bilder se om de inte luktar okej längre. Mm. Men då kan det påverka hur vattentåliga de är. Så att de behöver ju se bra ut och de behöver definitivt hålla för vatten och regn.
Okej. Om du sa också det här med att UV-skyddet kan ha blivit sämre. Hur viktigt är det att tänka på?
Ja, men det är bara ett problem. Vi kanske har lärt folk att förvara tälterna torra, liksom göra dem rena och torra. Men nu kanske man slarvar dem med att Man behöver ju packa ner tälten och sådär. Men det är kanske mer vanligt då med hål i golvet. Alltså om det var stenigt och grusigt så är det många hål och då håller det inte heller för vatten. Eller att dragkedjor har tuggat lite i tältduken. Mm. Att tältstängerna som håller uppe tältet, att resåren där har blivit slapp. Men den är ju lätt och billig att byta ut då.
Men det låter ju ändå som att man ska ta sig lite tid och åka och titta på det där tältet man köper begagnat då, om det är det man är sugen på. Eller vad säger du?
Ja, det är alltid en fördel att få klämma och lukta och titta på saker.
Mm. Det finns ju en del saker som många tycker är lite otrevligt att köpa begagnat. Till exempel en sovsäck kanske jag själv inte skulle tycka var jättemysigt att krypa ner i om det har legat någon svettig fjällvandrare där. Men du har ett tips här hur man kan göra det lite fräschare.
En varm sovsäck kan bli dyr. Men det finns pengar och liksom spara genom att köpa en begagnad sovsäck. Och tycker man det då liksom är lite otrevligt så kan man köpa ett sovsäckslakan. Ett jätteskönt i sidan eller något mer tvättvänligare material då.
Mm. Kan man slänga in själva sovsäcken i tvättmaskinen eller förlorar den någon slags kapacitet då?
Nej, den går också att tvätta. Men är den i dun till exempel så tar det väldigt lång tid att torka den. Så man ska ju undvika att tvätta sovsäcken om man kan, om den är i dun speciellt då.
Mm, okej, men ett extra lakan som bara jag har haft, det kan vara ett skydd. Hur är det med ryggsäcken då? De kan ju vara ganska dyra. Ska man satsa på en ny ryggsäck eller vad säger du om det?
Det finns väldigt gott om ryggsäckar på andrahandsmarknaden. Ryggsäckar kanske man vill prova ut, att den sitter bra. Det är många som är väldigt känsliga för att liksom den ska ha rätt passform. Det finns kvinnliga och manliga modeller och så här. Och där kan ju friluftsvärmares bytesmarknader vara nyttiga. Och man kan liksom få hjälp att ställa in den och prova och så här.
Men annars, och de finns över hela landet, eller vad är det för något?
De finns över hela landet, men kanske arrangeras en gång om året. Mm. Så man behöver ha lite framförhållning och det finns inte på alla orter. Och så här. Men annars, ryggsäckar erbjuds ju ofta med kraftig rabatt. Så man kan hitta någon modell. Då kanske den inte passar så bra, men man fick den rätt billigt. Och jag tycker att de ryggsäckar vi har på andrahandsmarknaden borde vara billigare.
Just för att man kan ofta köpa dem billigt i butiken, menar du, eller?
Precis, men populära ryggsäckar kostar lite mer på andrahandsmarknaden, men ofta riktigt bra.
Men om man nu väljer att köpa en på andrahandsmarknaden, vad ska man vara extra uppmärksam på då?
Ja, men det blir igen lite grann hur den har använts och förvarats. De är ju svåra att tvätta. Och det kan vara samma sak där med en liten ytbehandling som har släppt och flagnat och det ser ju inte så trevligt ut. Det finns en del töjbara fickor ofta på utsidan som kan ha skurits sönder av att de förvarats lite dåligt. Man har slängt dem på något vast eller man har stoppat ner någonting vast. Det kan vara axelbanden där skumgummet har blivit lite sämre.
Mm.
Men ofta detaljer.
Just det, och det handlar kanske mest om hur det känns att ha dem på sig, tänker jag. Man lär ju ha med sig ett kök också. Hur lätt är det att få tag på sådana på andrahandsmarknaden?
Ja, stormköket var väl årets julklapp för några år sedan, så det finns nog väldigt många ute där i stugorna och segelbåtarna och överallt. Och det är också en populär produkt att prova en ny modell, så då köper folk nytt och så säljer de något gammalt.
Så här kan man göra klipp?
Absolut. Och så har vi också en del kök då, som har sett likadana ut i decennier och väldigt slittåliga. Och där finns det liksom, det är bara att köpa begagnat.
Just det.
Mycket bra.
Och så kan man komplettera med någon kanna fast man har ett 30 år gammalt kök kanske. Ja,
precis så.
Mm. Hur mycket pengar skulle du säga att man kan spara då på att gå ut på andrahandsmarknaden istället för in i butiken?
Ja, jag tror det kan vara ganska lätt att spara hälften. Och då, hälften kan ju röra sig mellan 2 och 20 000. Det beror på vad man vill köpa och vad man vill göra.
Ja, vad man lägger ribban så att säga.
Mm. Mm.
Vad tycker du man absolut inte ska köpa i andra hand då?
Jag skulle inte köpa skor eller kängor. De formar sig efter fötterna och nej, det vill jag nog också prova ut.
Ja, just det. Det är inte kul att gå in någon annans skor och få skavsår efter den. En liten bit in på resan. Mm. Mm. Förutom det här med att köpa begagnad utrustning, har du några andra tips hur man kan spara pengar när man ska ut på en fjälltur?
Ja, det går ofta att låna. Låna, byta sig till någonting. Kanske man köper någonting som inte ses perfekt ut och väldigt billigt, så man kan reparera det.
Vad gör du själv i sommar? Vart tar du vägen?
Ja, för fjällvandring då hade jag tänkt att utgå från Kattejokk. Sen om det blir en vecka eller två, det får vi se.
Mm. Och vad tar du absolut med dig då, då? Vad är det viktigaste?
Ja, det man inte får glömma är väl kaffe. Jag har nog glömt det mesta, och en gång glömde jag kaffe och det blev katastrof.
Okej. Tack, Ari Hultqvist, Friluftsfrämjandet. God tur på dig.
Tack.
Den är helt förstörd. Det var en sån smäll.
Har din privatekonomi drabbats av en tråkig överraskning?
Då fick jag brev från Kronofogden. Och det är ju väldigt obehagligt att få.
Har du fått oväntade meddelanden från myndigheter eller företag?
Där står det att jag representerar den här mannen som advokat, och vi kommer driva ett ärende gentemot dig.
Om pengar du inte visste att du var skyldig.
Och de ville ha 1409 kronor.
Hör av dig till oss på Plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
Nej, men vad fan. Bli mer arg.
Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Ja, det var allt för programmet idag. Producent var Kajsa Linderoth, reporter var Linda Akten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vi är tillbaka om en vecka här i radion, och då ska vi prata om huruvida unga som bor kvar hemma ska betala för sig eller inte. Vi hörs då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Och P1, och vi ska direkt över till Ekoredaktionen. Klockan är 2.
Här är Ekot. Det fraktfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen har idag dragits loss. Fartygets kapten är misstänkt för brott. Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Hallström berättar att fartyget nu ligger vid kaj i Landskrona.
Nu ligger hon förtöjd där, och bärgningen har ju gått prickfritt helt enkelt. Tack vare fint samarbete med alla involverade.
Det 180 meter långa lastfartyget var på väg från Tarragona i Spanien till Vysotsk i Ryssland. Det fanns ingen last ombord när Meshka gick på grund. Däremot ska hon ha haft närmare 940 000 liter olja i sina tankar. Men inget av det ska ha läckt ut under bärgningen.
Ja, jättebra. Ingen olja kvar.
Meshkas kapten är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik, men inte för sjöfylleri, och är inte heller frihetsberövad.
Reporter Marie Sandgren på P4 Malmöhus. Det kan vara utländska aktörer som ligger bakom sabotaget av telemaster längs E22-an. Det säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist till P4 Östergötland. Ett 30-tal telemaster har den senaste tiden saboterats genom bland annat sönderklippta kablar. Längre slusstider och dyrare driftskostnader, det kan sjöfarten drabbas av, menar politiker, när Trafikverket måste spara 250 miljoner på det nya slussbygget i Trollhätte kanal.
Vi ser ju med stor oro på vissa av de sparförslag som Trafikverket nu har redovisat.
Det säger vänsterpartisten Louise Jeppsson, som är ordförande för Västra Götalandsregionens infrastrukturnämnd. Men Trafikverket är nöjda med att ha hittat sätt att spara på.
Ja, det är vi. Vi har hittat storleksordningen 250 miljoner kronor i kostnadsbesparingar.
Det säger Trafikverkets projektchef Mikael Nummedal. Under tiden Trafikverket och Sjöfartsverket planerat för nya slussar i Trollhättan med omnejd så har fördyrningar skett, och i vintras ställde regeringen krav på att hitta sätt att kapa kostnaderna.
Och därför bad man oss att titta över kostnadsbilden.
Sparförslagen handlar bland annat om att hitta enklare system för tömning och fyllning av vatten i slussarna, samt att slopa tekniken för att hantera is.
Och framförallt så ser vi ju att det finns stora risker för en försämrad funktion av de nya slussarna, och risk för sämre konkurrenskraft för våran Vänersjöfart.
Projektledaren Mikael Nummedal om kritiken.
Slusstiderna blir längre, och och driftskostnaderna kommer bli högre på grund av att vi inte bygger då isutskov i Trollhättan och Vänersborg, om det nu blir så att regeringen fattar det beslutet.
Så Trafikverkets projektledare Mikael Nummedal. Reporter här var Dino Jasarovic på P4 Väst. 2:03 slutar Ekots nyheter. Jag heter Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Den här timmen får vi bland andra möta Magnus som hamnade under en lyftkran och fick 11 frakturer i benet. När benet amputerades tyckte han först att det var skönt att bli av med det. Sen kom smärtan. Det är dags för Kropp och själ. Programmet sändes första gången i tisdags och då i direktsändning i P1. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Det har varit lite motigt i mitt liv på sistone. En trasslig historia som grundar sig i att jag blev lurad i samband med en hästaffär och insåg det alldeles för sent. Och jag lovar, jag ska inte trötta ut er med detaljerna kring alla turer som lett fram till att jag står där jag står idag, fylld av skam och maktlöshet. Och utled på högst rimliga frågor som, kollade du inte upp det? Och såg du verkligen inga tecken på? För alla ni som blivit lurade någon gång vet ju att med facit i hand så ser man alla de där varningsflaggorna rada upp sig och vaja väldigt tydligt i vinden. Men man gjorde det inte då. Och så vrids kniven om ännu en gång. Vilken total idiot jag är. Hur kunde jag inte? Varför insåg jag inte? Ja, det är lätt att fastna i en rundgång i sitt tänkande. Och även fast jag vet att jag kommer att landa på samma plats nästa gång så börjar tankarna ofta snurra igång igen och igen i exakt samma loop. Så för att inte bli totalt galen och för att skona min närmsta omgivning så har jag försökt använda olika tricks för att få min hjärna på andra spår när det där ältandet drar igång. Jag började med det optimistiska spåret. Att försöka se det från den ljusa sidan. Kanske var det inte så farligt ändå. Jag försökte helt enkelt lura mig själv och tänka att jag kanske inte alls blivit lurad. Men det höll ju inte riktigt i längden eftersom jag faktiskt har ett problem att lösa till följd av detta. Så den strategin har gjort att jag istället dragit ut på saker i onödan. Så då försökte jag istället att bara se det som en praktisk fråga. Lite mer som en olycka som lett till ett problem som måste lösas. En slags doer-strategi. Och det fungerade också hyfsat. En liten stund. Tills en motgång mötte mig och jag kastades direkt rakt tillbaka ner i det mörka hålet av ältande. Så just nu testar jag en slags mellantaktik genom att ge frågan vissa fönster och jag tänker på den och jobbar med en lösning. Men att aktivt försöka blockera den på kvällarna. För att hindra den från att dyka upp i varje timmen när chansen att kunna kontrollera tankarna är minimal. Så jag har funderat en del på hur lätt det är att egentligen försöka ge sig på att själv lura sin hjärna. Är det ens någon poäng med att försöka? Och då visar det sig att i vissa fall är det faktiskt lättare än man kan tro. I dagens program ska vi nämligen höra om hur man till exempel med relativt enkla medel kan få hjärnan att tro att en bild på en arm faktiskt är min egen arm. Väldigt hjälpsamt för de som blivit av med en kroppsdel och som lider av fantomsmärtor. Och det är de som är i fokus idag. Fantomerna som gör väldigt mycket väsen av sig trots att de inte ens finns. Rubriken idag är Lura hjärnan bort från smärtan. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Det var 2010 på hösten så jobbade jag på en marina. Och det här var sista båten som skulle lyftas för säsongen.
Magnus Eklund jobbar vid den här tiden som båtbyggare. Just det här arbetspasset kommer att etsa sig fast i hans minne för evigt.
När man lyfter båtar så använder man ju olika typer av kranar och sådär. Till de lite mindre båtarna då använder vi en teleskoplastare. Det är en lastmaskin med en teleskoparm som man kan fälla ut till 12 meter.
Eftersom det är den allra sista båten som ska ställas in för vinterförvaring den här säsongen börjar det bli ont om plats. Magnus står på marken och hjälper sin kollega som kör teleskoplastaren som i sin tur lyfter båten så att den hamnar på rätt plats.
Då höll jag in båten för att styra den och hamnade då ganska nära framhjulen på den här maskinen. Och när han ska gira förbi ett lite trång passage så känner jag hur det liksom nafsar till i byxan och ska dra undan benen. Men då har jag liksom fastnat redan. Så jag faller framåt.
Maskinföraren hinner uppfatta att Magnus försvinner och lägger i backen. Men det är redan för sent och Magnus ben hamnar under hjulen på teleskoplastaren. Hjälplöst ser han hur närmare 4 tons last kör över honom. Det är som att tiden står still.
Det finns ju vissa minnesbilder som är otroligt klara. Det är nästan ofattbart klart. Det första jag tänker det är hoppas han stannar för i knä. Det är liksom det enda som far genom huvudet. Sen är det smärtan som kommer. Jag kommer ihåg att jag tänker att vad skönt, nu kommer jag snart att svimma för att det är så ont så då slipper jag känna smärtan. Men där någonstans så blir det istället så att men jag måste hålla mig vaken för jag behöver ha kontroll på situationen, vad som händer. Det var ganska kallt ute och de kom med lite filtar och grejer och jag instruerade att lägg dem under mig istället för över mig och lite såna här saker.
Det tar drygt en halvtimme innan ambulansen kommer. Eftersom Magnus lyckas behålla medvetandet ser han vad som finns kvar av hans fot.
Synintrycket som jag har kvar just vid olyckstillfället när jag tittar ner på foten och ser att